en podcast från Aftonbladet.
Det har gått 2 månader sedan valet. Rollerna är omvända från förra mandatperioden och sånt där kan ju påverka folks status. Plötsligt kan någon gå från geek to chic medan någon annan som tidigare var populära tjejen i klassen kan hamna i bakgrunden på klassfotot. Idag vill jag veta vilka politiker som har börjat bryta sig ut ur massan i riksdagen. Vilka ser ut att bli de nästa stora it-girlsen med rätt att snäsa You can't sit with us? Och vilka tidigare fixstjärnor ger ett mer hängigt intryck nu för tiden? Det här är Aftonbladets politikpodd, en runda till med My Råveder, Lena Melin och mig, Soraya Hashim. Hallå My och Lena.
Hallå, hej. Hallå Soraya.
Lena, du är ju med mig här i studion. Och My, du kör hemifrån idag.
Det är november, kaffelighetarnas
tid. Precis nu när vi satte oss för att köra igång så har vi fått ett nytt räntebesked. Och om man, jag nämner inga namn, vi behöver inte säga att det handlar om mig, men det kan handla om mig. Om man är en person som inte riktigt hänger med i så här, räntebesked, amortering, och det känns lite krångligt, men man ändå inte vill låta som en idiot vid kaffeautomaten på jobbet. Vad ska man liksom, om man kan få en mening som man kan säga som hade med det här att göra så att man låter lite smart på jobbet?
Då ska man säga att bra att Ingves försöker slå ner inflationen.
Jättebra, det låter skitsmart. Och så kan andra bara nicka lite och så går man, smiter man därifrån
ja,
snabbt.
Och googlar.
Och googlar.
Men det är det som är vitsen med de här räntehöjningarna från Riksbanken, att dämpa prisökningarna så att vi inte har 10% prisökning per månad.
Okej. Vi ska ju säga det, och apropå att du sa att det är november, här i Stockholm där vi befinner oss är det ju det absoluta hatvädret just nu. För mig i alla fall. Det är slask, det är blött, det är jävligt. Och den som klarar sig igenom det här utan akut depression tycker jag förtjänar en medalj. Så jag vill att vi ska drömma oss iväg till den sprudlande vår som känns så himla långt bort just nu. Och därför så vill jag att ni idag ska ta på er varsin Carl von Linné-peruk. För ni ska få gräva er ner i riksdagens rabatt för att få se vilka blommor som har slagit ut och frodats och vilka som har vissnat ihop efter den omställning som de har haft efter valet. Är ni redo för lite trädgårdsarbete?
Absolut, absolut. Alltid.
Jag har redan peruken på mig och ingen kan bevisa att det inte är
bra. Det är faktiskt bra. Ja, sant. Om vi tittar här i rabatten så ser jag en riktigt stolt och fullt utslagen blå blomma av oklar sort. Vi kan kalla den för Gunnaris strömeris. Justitieminister Gunnar Strömmer. Det här är ju en blomma som har slagit ut, får man väl ändå säga, sen valet.
Absolut. Nej, men han var ju tidigare partisekreterare för Moderaterna, och det är en mer undanskymd roll. Men, och han har också varit ordförande MUF under sin tidigare karriär och är därutöver advokat. Och som gillar att prata, måste man ändå tillägga. Och där, nu har han ju äntligen fått en scen som han tidigare bara haft inom ungdomsförbundet och i olika rättssalar. Där han liksom får prata, lägga ut texten om det han älskar att prata om, nämligen rättssystemet.
Och han har gått och väntat på detta.
Det jag tror det här, jag faktiskt.
Jag tycker att det här är ett klassiskt exempel på en blomma som har haft det helt okej i den här partisekreterarjorden och blommat sig lite halvengagerat, inte dött men ändå liksom funnits där, och så plötsligt omplanterar man den och så inser man att det var en helt annan planta egentligen. Den är liksom så här ståtlig, den har så här livskraft.
Den bara skjuter iväg.
Den. Ja, men jag har ju inga gröna fingrar, men sånt här har ju hänt mig flera gånger när jag låter mina blommor vara i fred. Och de visar sig vara mycket livskraftigare än man tror.
Men vad är det han liksom konkret har åstadkommit hittills?
Han har väl inte åstadkommit så himla mycket. Det är ju, trots allt har inte regeringen suttit så länge, så att man kanske får vara lite sparsam med de kraven. Men det som han ändå är bra på, tycker jag, det är det här att, så att säga, hittills i alla fall, är det bäst man tillägger, stå upp för rättsstatens principer, som det som hon är att säga nu för tiden.
Mm. Vilket ju, alltså, tänker jag, ger honom en air of pondus.
Verkligen. Och han har ju lätt att ha den pondusen eftersom han själv är jurist. Så att han är ju på sin mammas gata.
Just det, jag vet vad jag snackar om.
Och sen är ju också Gunnar Strömmer, han är ju den här paradigmskiftesgeneralen i den här regeringen. För att han är ju ansvarig för rättspolitiken. Men han har ju också, på hans departement ligger också migrationslagstiftningen. Alltså de här två stora områdena där man har ett nära samarbete med Sverigedemokraterna och där man vill göra stora förändringar.
Mm.
Maria Malmö Stenengård är ju migrationsminister, men Strömmer är ju hennes chef. Så det är ju ändå han som är huvudsakligt ansvarig för de här områdena. Så han är ju också den viktigaste ministern för Sverigedemokraterna att ha god kontakt med och för den viktigaste ministern för dem att lobba mot nu under liksom paraplyt av tidigare samarbetet.
Finns det några skadedjur som skulle kunna komma åt den här blomman på något sätt? För nu verkar han ju växa på där och må väldigt bra.
Nej, men det är ju om så att säga, regeringen går över linjer som uppfattas som att man faktiskt inte respekterar normala rättsliga principer.
Okej, okay. Då blir det problem från...
Då blir det väldiga problem.
Mm. Men så länge han håller sig inom sin lilla kruka där så kommer det gå bra.
Jag tror till exempel att den här idén om att hyra fängelseplatser i andra länder kommer att utredas och därefter läggas till handlingarna.
Ja.
Eftersom det i de fall det tidigare prövats i andra länder har visat sig katastrofalt.
Vi går vidare till nästa blomma. Det här är en röd nejlika i full prakt vid namn Nooshi Dadgostar. Den här blomman har ju fått helt nya förutsättningar sedan valet. Hur har hon anpassat sig till oppositionsrollen?
Mycket väl skulle jag säga. Den passar henne alldeles utmärkt. Då behöver man inte ha så mycket rätt hela tiden. Då kan man bara banga på.
Och det passar henne att banga?
Absolut. Och det gjorde hon ju även mot den tidigare regeringen. Men då var ju ändå liksom, hon ingick ju ändå i deras lag på något vis. Och det gjorde ju att det blev trots allt lite vacklande att ena dagen bang, nästa dag uppgörelse.
Mm. Och med den här nya kraften hon har, vad tror hon har för möjligheter att med den på något sätt bygga en ny stark vänsterrörelse?
Jag tycker att det blir så mycket svaga vänstervindar just nu.
Mm.
Den politiska agendan befinner sig ju inte alls på den här planhalvan. Vi pratar inte om minskande klyftor eller klassresor eller fattigdom eller välfärdsfrågor. Så att jag tror inte att den här kraften, den är kul, men jag tror inte att den kommer att bygga någonting. Liksom, ett större projekt, det tror jag inte.
Håller du med om det, Lena?
Ja, nu talar i och för sig Ulf Kristersson gärna om klassresor, men det är inte helt säker på att de menar samma sak.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
En blomma som jag inte tidigare har lagt märke till i den här rabatten, men som både producent Olivia och du, Lena, har lyft upp allt mer som en riktig stjärna, är vitsippan Jakob Forssmed, alltså kristdemokrat och numera socialminister. Och eftersom ni då är så himla på om honom så känns det ju verkligen som att jag har missat någonting som jag vill hänga med i. Så kan du förklara, vad är grejen med honom?
Nej, men han är ju en lång, alltså en trägen arbetare i den kristdemokratiska vingården. Han har ju haft alla möjliga uppdrag inom partiet och nu senast före valet så var han dess ekonomiska talesperson. Och det är väl han har väl inte gjort liksom dåligt ifrån sig, inte heller skulle jag vilja säga glänst.
Nej.
Men nu i sin nya roll som socialminister så är han plötsligt, verkar han superkunnig på det området han är satt att sköta. Han visar empati, han har förslag, i alla fall muntliga så att säga. Jag och Olivia, vi är överens. Jakob är en bra kille.
Vi är så överens. Ja. Är du också överens med mig?
Jag har kanske inte riktigt fastnat i det här nätet. Men det kan också bero på att jag tyckte att det är så här en så himla konstig utnämning och säga så här, den här personen är ansvarig för idrottsfrågor för han motionerar. Det finns något
var det honom de sa det
i
om?
Mig.
Okay.
Det finns någonting i mig som är så där okej.
Okay.
På den nivån vi är i en regering. Och sen så är det ju att han så här långlöper, och när jag gick till jobbet för någon vecka sedan så mötte jag honom springande som sitt långlöpningskit. Mm. Och då tänkte jag så här också igen att är det liksom det här som är förutsättningen för att bli en idrottsminister?
Ja, jag förstår.
Men Ebba Busch verkade överhuvudtaget väldigt intresserad av folks motionsvanor när hon presenterade sina ministrar. För det var någon till som gjorde någonting, vad det var.
Men är det ett sätt att göra dem mer mänskliga kanske? Kolla, de är en av folket. De tar också en löptur ibland. Men jag lyssnade på lite intervjuer med honom inför det här, just för att jag förstod att Lena, du och Olivia var så peppade. Och jag vill inte ta bort era känslor om honom, men Nej. Kan det vara så att han uppfattas lättare som sympatisk för att han har hand om mjuka frågor? Att liksom, han pratar om unga psykiska hälsa, att man gillar ju någon som bryr sig om det.
Absolut, men alltså, om vi tar just det ämnet, så var det ganska framträdande i Ulf Kristerssons regeringsförklaring, var det väl, eller också var det talan heller i riksdagen. Och jag vill inte säga att jag dånade av det han sa. Mm. Så att man kan ju säga det på olika sätt.
Ja, vi får helt enkelt hålla koll på honom. Det ska bli spännande att följa. I vår rabatt så hittar vi också en blåsippa, nämligen Richard Jomshoff från Sverigedemokraterna. Hur tycker ni han har anpassat sig i övergången från provokativ opposition till att ändå vara inbjuden till värmen på slottet?
Alltså, den stora skillnaden här är ju att han fortsätter ju som vanligt, men att det är inte bara ett Twitterkrig nu, utan han blir ju lyssnad på att få genomslag på ett nytt sätt. Mm. För att Richard Jomshoff är ju en av SDs stora provokatörer och gränstestare. Och det kommer han ju fortsätta vara, även som ordförande i justitieutskottet, är jag helt säker på. Det beror ju också på att justitieutskottet, det är liksom den här linan då mellan Gunnar Ström och riksdagen, och då en nära kontakt för Sverigedemokraterna in i regeringen, och där kommer han liksom att trycka på eftersom rättspolitiken är så viktig för Sverigedemokraterna.
Men är det lite som med situationen med Gunnar Strömmer som ni precis beskrev, att det här är en person som ändå har hållit på och gjort samma sak och kanske velat ha mer uppmärksamhet, men nu får han äntligen den här strålkastaren på sig och lever upp av det, eller är han precis som han har varit innan?
Alltså, jag skulle ju vilja säga att det är en initialt strålkastarsken på honom. Det är inte så att du ens kommer ihåg vad justitieutskottets ordförande hette före valet.
Absolut.
Och det
inte
kommer kanske vara nästan likadant när vi närmar oss nästa val.
Men man vet ju vem han är, för han har ju plats liksom.
Ja, men det han kommer inte ha så stor chans att ta så stor plats. Därför att vad regeringen kommer med förslagen, de ska ingå i Tidöavtalet, och om det inte finns med i Tidöavtalet eller avviker från Tidöavtalet, då kommer det fastna i samordningskansliet snarare än i riksdagen när det kommer dit. Alltså, Jomshoffs roll är att se till att regeringens förslag går igenom.
Och det kanske inte är den största idolscenen för en person som kanske vill synas och höras.
Nej, alltså det är det ju verkligen inte.
Nej. Men är det 100% bra för de här personerna att vara inne i värmen, alltså Sverigedemokrater generellt? Jag tänker att det är ju så viktigt för deras identitet att de har en fot utanför.
Alltså, det är ju inte bra att de tappar den här delen av sin identitet.
Mm.
Och det är ju därför jag tänker att de har satt Richard Jomshoff just på den här posten, för att den ändå har lite mer framträdande post och att han kan få mer utrymme för att vara den här orädda debattören och testa gränserna. Men sen så tycker jag att de har ju återupplivat en annan gammal en perenn, en tulpanlök som vilat långt under vintern och blommat upp igen, och det är ju Björn Söder.
Mm.
Och de behöver ju hålla liv i de här liksom mer radikala delarna av sitt parti nu, för att inte tappa just den här identiteten, liksom utanförskapsidentiteten. Så att där spelar ju Richard Jomshoff och nu också då Björn Söder igen en viktig roll, för att det finns ju delar av partiet som kommer att behöva anpassa sig och strömlinjeforma sig betydligt mer nu när man ska ingå i det här samarbetet och när man ska liksom räknas in under den här klausulen av trevligt uppträdande mot varandra. Då behöver man ju liksom ha lite sluggers som i alla fall kan visa på att det inte bara är guld och gröna skogar.
Nej, men precis, och det förstår jag. Men kan det inte bli problem i andra änden då med de här sluggerserna att de kanske slår för hårt?
Nej, men om det är sluggers som alltid har varit det,
ja, just det.
Då
det
är den... finns ju kanske en lite annan förförståelse för det, och det är därför jag tror också att man lyfter fram just de här två personerna. Det hade blivit jättekonstigt om någon annan plötsligt dök upp och sluggrade runt. Nej. Men de här två har man ju en historia kring att vara på precis det här sättet. Så det är inte lika konstigt. Så det blir inte lika kontroversiellt, tror jag, just inom liksom ramen för det här samarbetet.
Nej. Sluggrade runt. Kul.
Ett nytt ord. Det är sånt som händer när man är hemma och är lite sjuk.
En blomma som jag måste erkänna att jag inte trodde skulle blomma i fullt så stor prakt, utan snarare kanske skulle vissna ganska snabbt under all press, är blåklinten Romina Pourmokhtari, miljöministern. Tji fick jag! Håller ni med mig om att hon blommar trots att det blåser rätt hårt?
Alltså kanske inte skulle jag säga blommar, men hon har ju definitivt kommit upp genom jordskorpan och skjutit ganska högt upp. Men jag vet inte om hon blommar direkt, för hon har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet. Och det beror ju på två saker. Det ena beror på FNs miljökonferens i Sharm el-Sheikh, där hon ju deltog då som svensk minister, och också saker som hon sa innan dess, när hon tvingades försvara regeringens usla klimatpolitik som ökar utsläppen av växthusgaser istället för att minska dem. Och det gjorde hon ju inte kanske helt invändningsfritt.
Nej. Men hon verkar ändå stå pall. Hon står ju kvar.
Absolut, och det är det, alltså hon verkar, det är en tålig växt helt enkelt.
Ja.
Jag tänker lite tvärtom. Jag tänker att hon är som den här nattens drottning. Ni vet, den här växten som blommar stort och mäktigt men mycket kort en natt om året.
Åh.
Och att det kanske är på väg att blomma över ganska snabbt.
Okej, så du ser att det finns, hon kanske liksom...
Brinner lite två ändar, tänker jag.
Ah.
Eftersom hon har så dåliga förutsättningar. Att hon liksom uttalar...
Hon står i näringsfattig jord.
Realism, men hon står i näringsfattig jord och hon uttalar liksom sån motsägelsefulla känslor kring den här politiken som hon driver och den här positionen hon har. Så att vi får se.
Mm. Hon blir ju också rätt ifrågasatt för att hon har gått ut hårt mot Sverigedemokraterna innan hon blev minister, men nu då sitter ganska still i båten. Vi ska lyssna på ett exempel. I veckan så var hon med i morgonpasset i P3 och då lät det så här.
Så här var det. I helgen så var ju Johan Persson ute och veva och kallade bland annat SD för extremt populistisk och en brun sörja i en intervju.
Mm.
Håller du med honom?
Alltså, jag tycker ju, det finns en anledning till att jag inte är medlem i Sverigedemokraterna. Och en gång i tiden när jag engagerade mig politiskt gjorde jag det delvis för att jag såg att Sverigedemokraterna växte och tyckte att det var skevt.
Så du håller med honom?
Nej, men jag håller inte med Johan Persson om att det är brun sörja är ju lite... Det är klart man ser saker i deras politik som man absolut inte håller med om, men samtidigt så... har ju mitt parti fattat ett beslut i november om att vi vill ha en borgerlig regering även om den tar stöd av SD. Och då får man utifrån det försöka jobba så hårt man kan. Och då kräver ju det att partierna drar lite åt samma håll liksom.
Hur tycker ni hon tacklar den här situationen?
Dåligt.
Varför det?
Och det har ju gjort med de här med utsläppsökningarna också tycker jag. Ja, varför? Därför att hon, det går ju inte att förklara. Hon förklarar inte sin vändning. Hon är minister för att den här bruna sörjan så att säga har sett till att liberalerna eller accepterat att liberalerna sitter i riksdagen. Och man kan tacka nej också om man tycker illa om saker och ting.
Så vad hade varit ett bättre svar i den här situationen, tror du?
Ja, alltså det bästa svaret hade jag varit i hennes fall att hon aldrig hade blivit minister därför hon inte ville acceptera det här läget som liberalerna befinner sig i just nu. Men om hon nu ändå skulle tacka ja till att bli minister så tror jag att det är bättre att säga att inte säga att jag håller inte med Johan Persson. Det är ju dumt eftersom hon har gjort det och varit ännu mer så att säga, skarp i sin kritik mot Sverigedemokraterna. Så att det är bättre att säga då att jag har bestämt mig för att jag får hacka i med det här.
Vi behöver ju också titta på de lite mer vissna delarna av rabatten. En blomma som jag inte alls ser leva sitt bästa liv längre är en person som tidigare var superaktiv på sociala medier, kom med utspel hela tiden och skapade konstant buzz kring sig själv och sitt parti, nämligen Ebba Busch, som idag är närings- och energiminister och vice statsminister. Jag har knappt sett henne efter valet. Vad har hänt? Har luften gått ur henne eller...?
Jag tror dels så har det ju varit väldigt mycket att göra, men dels så tror jag att hon vet om att det här är ganska svåra frågor för henne att svara på, eftersom hon till exempel då har hela den här frågan kring liksom kärnkraften på sitt bord, och där håller de lite låg profil just nu. Dels är det ju svårt eftersom det är så otroligt långa ledtider, och jag tror att många människor förväntar sig ju, precis som på flera andra områden, att man skulle leverera. Och sen så är hon ju också ansvarig för det här med elpriserna eller elprisstöd. Och där har det ju inte heller kanske riktigt gått som man har tänkt sig. Det har inte heller riktigt gått som man har tänkt sig när det kommer till hur mycket man kan sänka bränslepriserna och sådär. Så jag tror helt enkelt att hon duckar för att slippa få fråga om någonting där hon inte har ett svar. Hon gör motsatsen till Romina Pourmokhtari.
Men tror ni hon ångrar sina ämnen, sin portfölj? Alltså ämnena hon är minister för?
Alltså jag inbillar mig att hon försöker sätta sig in i alla dessa frågor. Hon har varit i Paris tror jag det var, i alla fall i Frankrike, och snackat kärnkraft, och hon har eller är på väg till Finland för att prata om skog. Och det kan väl vara nyttigt, men det blir också lite lustigt att den människa som nästan liksom skuttade som en känguru för att ställa sig framför varenda kameraobjektiv bara för några veckor sedan, nu liksom överhuvudtaget inte visar sig.
Nej, men visst är det speciellt, men är det oundvikligt att man liksom inte kan vara riktigt lika röjig som hon var innan när hon var i opposition?
Nej, men det verkar inte Romina Pourmokhtari ha något problem med, så att det är inte ett universellt problem i så fall, utan det är ett som Ebba Busch har identifierat.
Så vad behöver hon för att komma igen, tror ni?
Hon behöver väl lite framgångar. Det är ju tråkigare att stå och ta ansvar för politik och inte ha någon politik att leverera, eller ha levererat sånt som människor är besvikna på. Så att jag tror att så fort det kommer minsta lilla framgång, då kommer hon att, som Lena sa, känga och skutta fram igen. Det behöver nog inte vara oroliga. Det är ju inte en person som hatar rampljuset precis.
Inte den blygaste violen i rabatten, det kan man inte anklaga för att vara.
Nej, det är i sig inte någon nästan politiker som gör det. Men jag menar, det finns vissa som tycker mer eller mindre om det.
Men igen då, tror ni att hon önskar att hon hade fått en annan portfölj? Eller
nej, jag tror hon ville ha den här. Absolut, det hade ju varit jättekonstigt om hon hade fått en post som hon inte ville ha. Hon tycker att det här med kärnkraft är superviktigt, och alltså fick hon hand om energifrågorna. Sen är det väldigt skojigt, tycker jag, vilket visar att hon är ganska fåfäng, att hon hela tiden kallar sig för vice statsminister, till exempel i det pressmeddelande som nyligen skickades ut om den här Finlandsresan. Och alltså, vice statsminister är ju ett hittepå uppdrag. I vanliga fall är det så att den till tjänsteåren äldste går in och leder regeringens sammanträden när statsministern själv inte är närvarande. Det skulle ju i så fall vara Tobias Billström. Men nu, eftersom hon då kallas för vice statsminister, som ingenting, det finns inget stöd någonstans i någon lagstiftning eller något sånt där för det, så är det Ebba.
Ja, men det är Ebba. Classic Ebba. Kul! En annan, jag är inte riktigt helt säker på hur vissen han är, men det här kan ju ni botaniker ge ett klarare svar på. Johan Persson, hur är hälsan på den här plantan?
Alltså, den här plantan sköter inte sin hälsa, och jag kan säga att jag är väldigt bra på plantor som dör. Det är min expertis när det kommer till växtlighet, och den här plantan mår inte bra.
Vi hörde ju lite här tidigare om den bruna sörjan här i klippet med Romina Pourmokhtari. Men det var ju då alltså nu i helgen som vi kunde läsa i Expressen att Johan Persson hade kallat Sverigedemokraterna för en brun sörja. Och då gick Björn Söder ut på Twitter och skrev att Johan Persson bör överväga vad han säger och att han förutsätter att Persson korrigerar sina uttalanden. Och senare sades det då att Persson hade bett om ursäkt till Sverigedemokraterna. Hur mycket skadar det här Liberalerna?
Jag tror inte, alltså det beror nog på vem man är, för jag tror att en del tycker att det är bra.
Att han gjorde det?
Ja, däremot så skadade det Johan Persson personligen, därför att han verkar ju helt enkelt konstig. Eftersom han, accepterar att ledas av dessa, denna bruna sörja.
Ja, men för det är det jag tänker. Att om han nu innerst inne känner, det här är en brun sörja. Och så säger han det blir ju lite fånigt när han måste gå och be om ursäkt till pappa Björn Söder. Alltså det blir konstigt, eller? Tappar alltså, han inte också då i pondus, i värdighet på något sätt?
Jo, men det är klart att det är alltid tråkigt när man är tvungen att be om ursäkt, men ibland kan det, oftast är det ju bättre att be om ursäkt än att låta bli om man har gjort något dumt. Det här var ju ett dumt uttalande från Johan Perssons sida, men det säger ju någonting om honom som inte är så smickrande ändå. Och det är ju just det här att han sitter i en regering som i princip så kallas med lite tillspetsat Sverigedemokraternas marionettregering, och det ligger ju lite i det tillspetsade uttrycket.
Alltså jag läste ju Liberalernas valutvärdering som kom igår, och jag har inte haft så rolig läsning sedan Miljöpartiet kom med sin valutvärdering efter val 2018. Alltså båda är verkligen rekommenderad läsning. Alltså den här självspäkningen. Jag misstänker ju också att Liberalerna inte vill att någon ska läsa den, för att stora delar av den här är ju skriven helt utan mellanrum mellan orden. Alltså det är ju så här jättelånga meningar som består av jättelånga många bokstäver.
Om vi säger det jättesnabbt kanske ingen märker hur dåligt det går.
Det är en kul form, intressant. Ja, men det de säger är ju i stort sett att de har liksom hållit på med galenskap med de här inre konflikterna och att de här otydliga beskeden och att väljarna inte förstår sig på dem. Och att det enda som de ju tycker har varit en framgång och som alla älskar är ju då killen vid grillen Johan. Så att ballar han nu ur och fortsätter att liksom driva på det här med interna konflikter, att man inte kan få tydliga besked, då har de ju ingenting. Och sen får jag bara säga den bästa biten också, den roligaste biten. Det var ju att de konstaterade att humor hade funkat så bra i valrörelsen, så att de hoppas kunna fortsätta på den linjen nu när de ska kommunicera sin regeringspolitik.
Du skämtar. Alltså,
jag är ju så spänd förväntan över hur man kommunicerar regeringsbeslut på ett humoristiskt sätt. Nej, men alltså, vad kan gå fel?
Get a grip. Okej, okay. Men förra veckan...
Men det går ju inte så bra. Johan kan ju inte släppas lös helt enkelt. Det är ju det som det här visar också, det som händer nu. Att det är kul ibland, men ibland så funkar inte heller hans sätt att kommunicera på det här liksom lite slapphänta viset.
Samtidigt som de då ju samtidigt i sin valanalys säger det här är rätt väg att gå. Vi ska hänga, alltså vi lägger alla våra ägg i Johan-korgen.
Alltså de bara så här, vi måste använda Johan till all vår kommunikation.
De hyllar ju honom där, verkligen.
Ja.
Den sista lilla växten som vi ska titta på är en fyrklöver som har åkt på däng i veckan. Centerpartiets Daniel Bäckström. Han var in the running att become Centerpartiets nya ledare, en av tre som valberedningen hade föreslagit. Och de här tre är ute på turné nu när de svarar på frågor, och när de fick frågan om huruvida de skulle gå längst fram i Pride-tåget och om de kunde tänka sig viga samkönade par, så svarade de andra två kandidaterna jajebus utan tvekan. Men hur tacklade Daniel det här egentligen? Vad var det som hände?
Nej, han kunde inte svara på frågan helt, eller frågorna.
Skulle du gå längst fram i Pride-tåget som tidigare partiledare gjort, och kommer du att viga samkönade par? Jag ställer frågan först till Daniel.
Om jag kommer viga samkönade par? Jag har inte vigsel rätt.
Men om du hade det?
Så kommer jag nog att få fundera på frågeställningen. Och kommer att ha dialog med Centerstyrelsen om hur vi ska medverka i Pride-tåget. Och jag tror att det är väldigt viktigt att visa ett engagemang i de här frågorna.
Jag tänker att han känner så här kan ju inte vara en nyhet för honom. Och inte heller att Centerpartiet just står för att samkönade par ska få gifta sig. Hur borde han ha tacklat den här situationen istället? Det kan väl inte vara en chock att han kommer få frågan?
Nej, men han borde ju naturligtvis ha svarat på att han skulle viga samkönade par och att han kanske inte skulle gå längst fram men i alla fall delta i Pride-tåget om han hade möjlighet.
Men om han inte känner det, om han inte tycker att samkönade par ska vigas?
Ja, då får man ju säga det då.
Ja. Men bara vara rak och ärlig, ja. Säg som det är.
Men det, oavsett skötte han det här så illa så att jag tror att vi kan räkna bort honom nu.
Han är helt körd alltså?
Ja, enligt mig.
Ja. Vad tror du, My? Är han stekt?
Ja, men jag tror också det. Mm. För att bara att man behöver ha den här debatten. Jag hörde att det var någon debatt i Studio 1 i Sveriges Radio där två centerpartister fick, den ena var kritisk och den andra var väldigt stödde Daniel Bäckström. Men bara att man behöver ha den debatten och att man behöver gå ut och säga så här, men det här är ju ett av våra kärnvärden i partiet. Bara liksom att man behöver ha det tror jag de kommer att se som ett problem. Så jag håller med Lena, jag tror inte heller att han har några chanser kvar nu.
Jag tänker också med bakgrund av det ni har pratat om innan om Centern och vilka tre kandidater de har valt ut att ni har ju ändå gett ett väldigt tydligt intryck av att Centern vill inte ha något jidder. De vill inte ha problem, de vill inte ha konflikt, de vill bara liksom lösa den här situationen och då blir det ju ett problem om han skulle bli vald.
Ja, och nu har inte han tidigare haft en så framträdande roll, men sen efter valet har han blivit gruppledare och det kanske som inte heller, det är ju inte heller något sånt här när man står i rampljuset utan då ska man ju sköta jobbet bara och se till att riksdagsgruppen håller ihop och att allting fungerar. Så att det kanske är ett uppdrag som passar honom bättre.
Ni har ju fått ta med er varsin knopp också, alltså blommor som är på väg att slå ut till full stjärnstatus som lyssnarna kan hålla ett extra öga på. My, vem har du med dig?
Ja, men jag föreslår Paulina Brandberg som är nya jämställdhetsministern, liberal. Dels för att jag tycker att man ska ha ett plus i kanten när man direkt som ny politiker, ny politiken, ny minister går ut och med i intervjuer. Det är ju flera som inte har gjort det i den här regeringen. De har varit väldigt svaga där tycker jag. Och det har hon inte gjort. Hon var med från början och tog intervjuer och det tycker jag hon ska ha ett plus. En knopp för det.
Och Lena, vem har du med dig?
Maria Malmö Stenergard, integrationsminister, och jag tycker att hon ger ett förnuftigt intryck som jag hoppas i längden ger henne pluspoäng.
Mm. Tack så hemskt mycket My och Lena för att ni var med idag.
Tack själv.
Och där avrundar vi veckans program. Om du som lyssnar undrar någonting som du vill att My eller Lena ska svara på så är det som vanligt bara att hiva in ett mejl till podcast@aftonbladet.se. Vi som gör det här programmet är producent Olivia Svensson. Experter är My Råvader och Lena Melin och jag heter Soraya Hashim. Vi hörs nästa vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.